Känns gott att få stå här idag. Det känns som att vi kommer in i de vanliga gängorna som församling. Med mycket som har hänt på andra platser nu i augusti och i juli. Men nu får vi mötas här och det är viktigt. Det är bra. Jag ska läsa ur andra Korintherbrevet 13 som nämndes här. Och vi kommer in i ett sammanhang. Jag hade en text ur andra Korintherbrevet i våras också, men jag säger samma sak igen. Vi kommer in i ett sammanhang där Paulus har blivit väldigt ifrågasatt. Hans ställning som apostel i församlingen i Korint. Det har kommit in ett ledarskap som inte är riktigt sunt. Och för att ha makt över den här församlingen försöker de tränga undan Paulus inflytande. Paulus är ju inte på plats själv. Han är fängslad vid tillfället. Men skriver ändå och räknar med att kunna besöka församlingen ganska snart. Och sättet man ifrågasatte Paulus på var egentligen hans tjänande ledarskap. Man tyckte det att en riktig ledare ska ju ha en viss styrka och auktoritet och liksom kunna styra upp sammanhang. Och man ifrågasatte bland annat att han inte hade valt att ta någon lön från församlingen utan att han hade valt att försörja sig själv. Och då tyckte de här att ja, men en riktig pastor, om man säger så, ska väl kunna vara så duktig att man samlar ihop till, kan försörja sig på det som man liksom huvudsakligen jobbar med. Inte ska behöva hålla på med tältmakeri eller annat för att liksom ha sitt levebröd. Det är ju de som inte riktigt lyckas som får göra på det sättet. Men Paulus, han hade ett annat perspektiv. Vi läser från vers 3, mitt i versen där. Då står det: han, Jesus, är inte svag mot er, utan han visar sin kraft hos er. När han blev korsfäst var han svag, men han lever genom Guds kraft. Vi är också svaga med honom, men vi ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni ska få känna. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? De här orden om svaghet och kraft, de landade hos mig för ett par veckor sedan när jag återvände ifrån semester och ska börja ta itu med terminens sysslor och få ordning på planeringen utav terminen. Vad är det som ska hända egentligen? Vad är det som ska göras? Och så börjar jag mentalt göra upp olika listor. Att på det här området ska det här och det här och det här hända. Och på det här området behöver det här och det här hända. Och så ganska snart så sitter jag med svåröverblickbar liksom, utmaningar. Och jag känner att nej, det här, hur ska det här gå, hur det här, och det där klarar jag inte av att lösa själv, och här behöver vi få in någon annan, men där har vi inte fått tag i någon som är rätt person. Och så börjar jag känna att hur ska den här hösten gå egentligen? Upplever min egen otillräcklighet. Och är man pastor så är det här lite mer än ett vanligt kneg så där, utan det går in i kroppen på mig i varje fall och känns ganska konkret. Men då blir det väldigt spännande om att läsa om det här om hur Jesus mötte sina utmaningar och den situation han står i. Och den svaghet, vi får nog sätta ordet svaghet lite grann inom citationstecken här. Men den svaghet som Jesus hade i mötet där. Och Att vi får vara svaga med Jesus och vad det kan betyda. Och samtidigt att vi får erfara den kraft som Jesus också fick erfara. För evangelierna, de lämnar inget tvivel alls om att Jesus för in Guds rike med kraft på denna jord. Och Guds rike är ju där Guds vilja får ske. Det får vara också på denna jord, såväl som i den framtid vi väntar. Och i Jesu tjänst får vi se hur sjukdomar flyr undan, mörkret viker, elementen lyder Jesus. Och när jag var i skolåldern kunde man få höra kommentaren så här: tror du på honom som gick på vattnet? Liksom så här, helt skumt. Ja, jag tror på honom som gick på vattnet. Om det nu är Gud som kommer till denna jord, han som har satt hela universum på sin plats, vore det då så illa svårt för honom att gå på vatten? Jag hade nog svårt att tro på Jesus om han inte kunde gå på vatten. Jesus kommer verkligen med Guds kraft. Och det visar sig också genom att människor får förlåtelse för sina synder, uteslutna, utestängda ur gemenskapen, bjuds in och blir upprättade. Vi har tullindrivaren som får bli lärjunga. Jesus, han rör vid dem som ansågs vara orena. Det blir en omvälvning i hela den här sociala strukturen som fanns. De små blir viktiga. Barnen, kvinnorna ger sin plats. Främlingarna, fenikier, samarier, romare får också del utav Jesu tjänst. Det här, det leder till en friktion mellan Guds rike och den här världen. Fariseerna, den religiösa eliten, de förlorar makt och prestige när Jesus använder Guds bud för att befria människor och inte binda dem. Sadduceerna, den politiska eliten som hade templet som bas, de förfäras över den inflytande Jesus fick över folket och tänkte att det var en revolt på gång och såg liksom sin politiska bas ryckas undan för dem. Och folket själv, som tidvis verkligen följde Jesus, de vände sig också till slut mot honom när Jesus inte lät, bara accepterade alla förväntningar och begär och önskemål som människor ville klistra på honom. Det blev en friktion mellan Guds rike och den här världen. Jesus mötte verklig fiendskap, verklig fientlighet. Men han mötte den fiendskapen inte med en sån typ utav kraft eller makt som man kanske skulle kunna tänka, utan han mötte det med det som det här lite skumma ledarskapet i Korint kallade för svaghet, en tjänande kärlek. Jesus tog spott, hån, piskslag, spikar rakt in i sin kropp, och han bär där på korset hela mänsklighetens mörker i denna kropp. Och jag undrar, är svaghet rätt ord för det? Nja, egentligen inte. Men ur ett världsligt perspektiv kanske. Jag tänker på en kvinna som jag mötte när jag läste på Örebro missionsskola. Nu är det 20 år sedan, men jag är ganska övertygad om att hon hette Katarina. Och hon hade kommit till tro i vuxen ålder, typ i 20-årsåldern någonting, och sökt sig då för att få fördjupning in i den här ettåriga teologiska kursen som man kunde läsa. Så att vi läste lite parallellt tillsammans med varandra. Hon var utbildad till lärare och hade jobbat som lärare något år. Och när hon var på väg att avsluta sina studier där så sökte hon nya jobb. Hon hade fått ett jobb i en ett område, erbjudande om jobb i ett område där det bodde lite mer bemedlade människor i Örebro. Men hon var inte riktigt intresserad utav det jobbet. Hon sa det, nja, barnen där är lite för välartade. Och det där blev inte riktigt begripligt för mig. Vad är det för fel på välartade barn egentligen? Men på något sätt, jag ska till det här området som är där det är lite stökigare. Det är nog mer för mig. Och så när jag betraktade och tänkte på henne så förstod jag ju det. Att hon som lärare, hon var på en kallelse, en sändning. Att gå in i ett sammanhang och en miljö med de gåvor Gud lagt ner i henne för att göra skillnad. Och hon valde då inte det sammanhang som var enklast och bekvämast och smidigast för henne själv. Utan hon upplevde en kallelse in i ett sammanhang där hon skulle kunna få göra skillnad för Guds rike. Och för, ja, Gud bryr sig naturligtvis om både välartade barn och mindre välartade barn. Men kanske att det finns ett extra stort behov då i det området som var lite mer socialt belastat. Och att hon upplevde att Gud sände henne till det. Och valde inte den smidiga, enkla vägen. När vi ges ett uppdrag får vi sällan ideala förutsättningar. Och det kan vara frustrerande. När jag satt och förberedde den här predikan så fick jag ett konkret exempel. Jag satt vid köksbordet och så sa jag till en av mina barn att du får röja ur diskmaskinen där. Och ganska snart fick jag stora suckar och stön tillbaks för att diskmaskinen hade inte diskat helt färdigt och klart. Det var lite smutsiga detaljer. Åh, vad ska jag göra med det här? Och det är klart, ser man bara det här jobbet som man har fått som avgränsat, jag ska ta ur diskmaskinen, så blir det väldigt besvärande om den inte är riktigt ren. Men om man ser lite det här större perspektivet, att tillsammans så skapar vi en trivsamt hem där vi kan betjäna varandra, då har man en större kallelse. Och jag försöker på något sätt få barnet att lyfta blicken lite grann där. Det är en del av pedagogiken i tillvaron. Att inte bli så frustrerad över det här motståndet. Men visst kan man bli det. Jag blev nog frustrerad när jag för någon vecka sedan satte upp ny utebelysning. Och dum som man är, snål, så har man köpt det på Biltema. Och jag fick plocka fram vinkelslip och jag fick plocka fram borrmaskin för att göra lite nya hål på rätt ställen och få saker och ting att passa ihop. Mitt mål är liksom lite större än att bara snabbast möjliga få någonting på plats. Utan jag är med och betjänar också där hemmet i det här fallet genom att skaffa fungerande utebelysning. Och jag tror att när vi, oavsett vad vi står i när vi sänds, så får vi inte alltid, det är inte alltid någon som har krattat manegen åt oss. Vi har våra utmaningar och Jesus hade också sina utmaningar och Jesus blev frustrerad. Hur länge måste jag stå ut med er, säger Jesus till sina lärjungar när de har svårt att tro på det här Jesus möjligheter. Och inför korset, inför Getsemane, så står det också att Jesus ängslades in till döds. Han hade verkligen ångest inför det. Det var en verklig utmaning. Och om jag vore Jesus så skulle jag liksom, tänk om jag hade lärjungar som var lite mer alerta att fatta poängen, att börja tro. Tänk om jag inte hade fariseer som försökte sätta käppar i hjulet på mig. Tänk om jag ville ha ett folk som ville ledas istället för att prioritera sina behov på mig. Tänk om romarna kunde hålla på med något annat än att försöka korsfästa mig. Men det finns saker att tänka, vad jobbigt det är. Men Jesus, han hade en medvetenhet om sin sändning. Han förstod att det är de här lärjungarna Gud har gett mig. Det är det här sammanhanget jag ska verka i. Det är det här uppgiften jag har. Det är korset som står framför mig. Det är jag sänd till. Och han hade underordnat sin vilja, Guds vilja. Han förstod sitt uppdrag. Han drevs av kärlek till de människor, de sammanhang, den mänsklighet han betjänade. Och det mynnar ut i kraft, i seger. Det stannar inte där med frustrationen och ibland lite besvikelse och motstånd. Det blir en seger. Det blir uppståndelse. När Paulus säger att vi är svaga med Jesus, så tänker jag att det handlar om att vi också är Guds rikes representanter. Och att vi får räkna med att också vi kan möta friktion. Vi kan möta ett motstånd. Att vi kan uppleva oss otillräckliga. Hur ska vi kunna möta de här omständigheterna? Jag tänker att vi behöver rannsaka våra motiv. Jag behöver göra det. Är min orsak till att verka i den här tjänsten att jag söker människors bekräftelse och godkännande? Eller handlar det om att jag upplever att det är det här Gud har sänt mig till? Att jag har kärleken på rätt plats? Att jag söker Guds vilja? Vi är alla sända till den här världen, var och en utav oss. Och Gud vill verka i oss. Där vi går fram, upplever svaghet, kan faktiskt kraften få överraska oss. Alla pusselbitar var inte riktigt på plats i den tid, i varje fall jag tänkte, inför församlingslägret förra helgen. Vi hade sökt ett antal personer som skulle ta hand om barnen och göra något bra för dem, men vi fick inte napp någonstans. Och plötsligt trädde in Anneli och Peter och säger, vi vill göra någonting med barnen det här. De fick inte ens en fråga om att göra det. De sa att det här vill vi göra. Inför söndagens gudstjänst så undrade jag, vad ska vi göra utav den här? Och jag kände att ja, men det är nog mitt ansvar att se till att någonting händer här. Och nu är vi alla åldrar, och hur ska vi möblera ihop det här? Och jag satt där och tänkte, ja, men om ingenting dyker upp så kan jag åtminstone dra i det här. Men så kommer en efter en och säger att jag har någonting att dela, jag skulle vilja dela någonting. Och så fick vi vad jag upplevde som en alldeles ljuvlig gudstjänst där människor, vi fick betjäna varandra. Trots att jag inte hade koll på allting i förväg. Ett exempel på ett sammanhang där jag upplevde kanske lite mer konkret motstånd, men där det fick bli en del skillnad. Det var när jag hade ett sommarjobb, också när jag läste teologi, på ett gruppboende för äldre med psykiatriska diagnoser. Och den här gruppbostaden, där hade det kärvat ihop sig i samarbetsklimatet mellan de anställda. De accepterade inte riktigt chefen som inte jobbar på plats utan på ett annat ställes inflytande, utan ville sköta allting själva. De hade ingen större tilltro till den medicinska personalen som skulle ändå ha ett ansvar, sjuksköterskor och så, för de som bodde där. Och det var saker som inte var riktigt fräscht. Någon av de anställda åt utav de boendes mat, och det var inte bra. Och så skulle jag jobba och verka där några veckor i den här miljön. Och försökte väl göra så gott jag kunde som sommarvikarie. Man är ju inte expert på någonting, utan man får lära sig undan för undan. Och jag fick väl en del tillrättavisning för saker och ting jag inte lyckats med på goda grunder. Men fick också gå in och böka lite grann och påtala att det här är inte riktigt bra. Det här är inte riktigt fräscht som det fungerar. Ska vi inte prata med sjuksköterskan när vi upplever att det är något medicinskt fel på den här personen? Det är kanske inte riktigt vårt ansvar. Jag ringer och så hör vi och så börjar saker och ting nysta upp sig. Och jag fick en del ovett från några anställda för att jag inte höll den här inre cirkeln och stängde ut andra. Men det innebar till slut att det här som hade ställt till problem började luckras upp och det slutade med att de hade ett riktigt sån här rengörande samtal där chefen och de anställda fick tala ut med varandra och så. Det var friktion, men det fick innebära skillnad. Jag fick komma tillbaks dit någon sommar senare, men då fick jag ett av de underligaste jobben som jag haft någon gång. Jag skulle sova med en gubbe som inte fick sova i den här gruppbostaden. För gruppbostaden låg i ett hyreshus och han skrek så genom nätterna. Han var så högljudd och skrikande så att han riskerade att bli vräkt. Vi kan inte ha någon vräkt. Han får sova i det här, strax intill låg ett servicehus med lite så här daglig verksamhet och vävstolar och grejer stod där i något rum och strax bredvid där ett litet skyffe så hade de ställt två sängar. Dit skulle jag gå och hämta honom och så skulle vi gå och sova tillsammans. Han var storrökare och han hade haft lite för sig att tända eld på saker och ting så han hade sina attiraljer med sig också. Så att det var lite så här och så skrikande nätter liksom. Normalt sett skötte två systrar det här som... Ja, men man ska inte vara el. Jo, men det är länge... Jag har ingen aning om vilka de är. De var rätt omogna helt enkelt. De axlade inte uppgiften speciellt bra. Av någon orsak, när jag kom dit så gick vi dit. Han somnade på nästan en gång. Och jag hade ju ganska bra betalt för att man räknade med att jag skulle vara vaken halva nätterna eller mer därtill. Och jag fick sova. Och hela den här sommaren hade jag liksom, ja men jag åkte dit och vi sov tillsammans och sen så hade jag lediga dagar och ändå fick en hyfsad inkomst. Och gubben hade frid och ro. Jag tror att det spelar en roll, att vi går med Guds rike faktiskt. Att det spelar roll. Och det gör skillnad. Ja, får inte bli för många anekdoter här. Det där hoppar vi över. Vi behöver lite urskiljning i våran tjänst och när vi är skickade. Vårt uppdrag kan korrumperas av andra motiv. Våra behov av bekräftelse och bekvämlighet, våra begär efter saker och ting, gör att vi ibland gör ganska långa listor som säger att det här skulle jag klara av, det här skulle jag mäkta med och det här och det här. Så att vi själva binder ris åt vår egen rygg. Vi omger oss med omåttliga herrar. Guds vilja är barmhärtig mot oss. Och när vi följer de här andra herrarna så leder det ofta oss till ganska på obarmhärtiga stigar. Och vi måste kunna skilja det ena från det andra. Vi förstår, men vi måste också kunna säga nej för att kunna säga ja. När jag sa mitt ja till Linda och vi gifte oss så innebär det ju att jag sa nej till ett antal miljarder andra kvinnor. Inte för att de hade frågat mig, men ändå. Och det är ju också så, när vi säger vårt ja till att göra någonting för Gud, så kan vi behöva säga nej till en del andra saker och förstå att det här måste vi prioritera. Det här är viktigt, det här är mitt ansvar just nu. Så att när jag säger det här med svaghet, det finns olika typ utav svaghet. Det finns det här omäckliga där vi tänker att vi är några superhjältar som ska klara av allting. Så är det inte. Vi måste ha urskiljning, men vi måste förstå vad är det Gud faktiskt sänder oss till och vad är det vi ska lägga åt sidan. Vi mäktar inte med allting. Inför den här hösten så kan det vara så att det är fler än jag som upplever att man inte är riktigt tillräcklig för alla utmaningar som kommer. Det kan vara utmaningar av olika slag. Hälsa, ork, oro för de ansvar man har i arbete eller på andra sätt, barn, familj. Att man inte känner att jag klarar inte av att lösa allt det här. Men vi, när våra liv är ett uttryck för att få följa Jesus, så får vi vara svaga med Jesus. Vi är inte ensamma där, utan vi får också uppleva hur Gud och Guds kraft får verka hos oss. Och Paulus uppmanar församlingen i Korint. Han säger, märker ni inte hur Jesus finns hos er? Jag tänker att när vi börjar gå och är uppmärksamma, så kommer vi också känna av hur Gud verkar. Till exempel som det var på församlingslägret så här, att det händer saker och ting, och att vi också behöver ha ögon som ser vad på det sätt Gud handlar. Kraften. I Korint så florerade de andliga gåvorna, men mycket handlade om ett söka efter liksom ett fyrverkeri. Man var imponerad utav andliga uttryck som inte hörde riktigt till det vardagliga. Men det fick inte alltid ett fäste ner på djupet utav människan. Därför behövde Paulus undervisa i första Korinthierbrevet om att det väsentliga och det viktiga, det är tron, det är hoppet, det är kärleken. Men den kraft som Jesus är bärare av och som fungerade i hans tjänst, det är en verklig kraft. Marken skakar när Jesus växer upp från de döda. Och denna döda kropp förvandlas till en evighetsvarelse. Och därigenom öppnas porten till evigheten för oss alla. När vi går in och upplever oss otillräckliga, men gör det med Jesus, så kan vi få uppleva hur det Paulus skriver om några rader innan. Jag tror att vi läser det sammanhanget faktiskt. I andra Korinthierbrevet 12, vers 9 och 10 står det. Och då har Paulus klagat på hos Gud att han har en tagg i köttet som ställer till problem med honom. Då säger Gud, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det finns en paradox här. Vi kanske upplever att Citykyrkan inte är den största, mäktigaste församlingen här i stan som har störst inflytande över vad som händer här. Men för Gud är våran svaghet inget problem. Utan Gud kan verka på alla sätt som när vi ställer oss till förfogande för honom. Och jag känner själv av en utmaning utifrån den här texten. Att lämna den trygga hamnen. Tänk på ett sånt här gammalt klassiskt segelfartyg som ligger i kanske Göteborgs hamn. Där ligger det ganska tryggt och välkärat och fint med hela segel innan den ska åka iväg mot Ostindien för att handla. Men det är inte skeppets syfte att ligga där vid hamnen och pråla sig. Utan jag känner av den här utmaningen att sätta segel, att ge sig ut på öppet hav. Känna av, det finns utmaningar, svårigheter, det kan komma stormar. Men kraften får verka och vi får fylla den funktion Gud har tänkt. Amen.